Och så ni är jättevälkomna allihopa som är här idag från när och fjärran, säger vi varje gång nästan. Kommer från olika håll och kanter, men jättevälkomna hit. Vi ska ha en det är årets första möte alltså. Ett härligt möte ska vi ha. Så jag hoppas att ni är förväntansfulla. Och det är 6 år idag som Free Church startar. Är det sant? Ja, då blir det en applåd då. Okej. Det är fantastiskt. And we are still going strong. Jättebra, men då ska vi ha ett ännu härligare möte idag då. Då får ni hjälpas åt här nu så vi får ett riktigt bra möte. Vet ni, jag satt och tittade faktiskt på kanal 10 på förmiddagen idag. Och då predikade en viss Reinhard Bonke. Och jag känner inte igen honom först riktigt. Vem är det, tänkte jag. Men så förstår jag ju sen efter en stund att det var ju han som talade 80 år nu. Men visst har han gått bort ganska nyligt. Så det var nästan alltså, för han sa själv, jag är inne på sista varvet nu, sa han så här. Men så var det någon som hade frågat honom så här, vilken var din bästa predikan du har haft? Och då funderade han kanske en liten stund och sa han, ja, den har jag inte haft än, sa han. Än är jag inte dö. Och då var han 80, men det var ju ganska snart ändå då, så man fick flytta hem sen och ha sin bästa predikan. Så att det gäller då, vi har det bästa framför, fast det är 6 år. Vi ska fortsätta och bara tjäna Jesus och ge ut. Och han, det var det han proklamerat. Ja. Fortsätt att ge ut evangeliet om Jesus. Det står så här i dagens bibelord här. I min telefon. Det är Jakob 4:8. Men någon som kan gissa vad som står där. Om ni ser framför er hur nöden tränger på och båten sjunker och det är riktigt krisläge, ska jag säga, inte riktigt kanske, men det var ju då absolut. Vad tänker ni på då för någonting? Ni ser en båt som sjunker och så är några som, en orkester, en liten miniorkester som spelar. Människor springer överallt och de ramlar och... Vad sjöng man då för någonting? Eller spelar de för någonting då?
Närmare Gud till dig.
Precis. Närmare Gud till dig. Vi har det bästa framför, men människor ramlar omkring oss. För att det är krisläge i Sverige. Då får vi ta fram våra instrument. Och alla behövs, vet ni. Tänk er en symfoniorkester. Till och med lilla triangeln behövs. Alla i en symfoniorkester behövs. Och så får vi spela. Kom till Gud. Kom till Jesus. Närma er Gud. Så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare. Och rena era hjärtan. Så står det, ni är splittrade. Men jag hoppas inte vi är splittrade här, utan att vi verkligen, det som förenar oss här om någon plats, det är att vi ska närma oss Gud. För då ska han närma sig oss. Kom ihåg det, Jakob 4:8.
Jag har den på nu. Ja, nu funkar den. Ska vi be att motståndet ger vika? För att det är inte bara idag, det har varit motstånd hela veckan. Det är väldigt kamp. Och det är väl för att Herren vill göra någonting. Och vi är så tacksamma att vi får gå in på det. Detta året, ett nytt år. Vi har varit här i 6 år och det är bara all förtjänst till Herren. All ära till Herren. Att han har uppehållit oss. Vi är så tacksamma. Fader, vi tackar dig för att vi får samlas här idag i Jesu Kristi namn. Vi tackar dig, Herre, för att du är konung. Du är Herre och du är Gud. Vi tackar dig, Herre, för att du har förberett det här mötet. Och vi tackar dig för att vi har fått ha kamp hela veckan, Herre. Därför att då vet vi att vi är på rätt väg, Herre. Vi prisar ditt namn, Jesus. För du är den som har utvalt oss innan jordens grund var lagd. I dig Jesus är vi, Herre. Vi lovar och ärar ditt namn. Du är den allsmäktige. Du är han som var från begynnelsen. Och redan innan jordens grund var lagd, så var du vid din faders sida. Och vi tackar dig, Herre, för din storhet, för din nåd, för din kärlek. Och vi tackar dig för att du gick till Golgata. Och där besegrade du Satan, synden och döden. Du har gjort dödens makt om intet. Och vi tackar dig för att du bor i oss. Och att det är du som har all makt i himmel och på jord. Och det spelar ingen roll, Herre, vad det är som rör sig nu, Herre, i andevärlden. Så är du ändå konungarnas konung och herrarnas herre. Och det är du som håller hela världen i din hand. Halleluja, vi prisar dig. Du håller allt och alla i din hand, Herre. Det är du som är segraren, livets första, in till ändens tid är du densamme. Och vi tackar dig, Herre, för att det går i uppfyllelse ditt ord som vi läser om i Bibeln, Herre. Vi vill också tacka dig för ordet vi har fått. Herre, vi prisar dig för sanningens ord, Herre. Och att vi får hålla oss på den rätta vägen. Vi ber också för den här nationen, Herre. Vi tackar dig för Sverige, Herre. Men vi vill också be, Herre, om nåd för landet, Herre. Jesus, när vi ser det som sker, Herre. Tack vi också för lyfta fram Australien. Och den kamp man har mot alla bränder där nu, Herre Jesus. I denna hetta och värme som är där, Herre. Vi ber för dem, Herre. Vi ber, Herre, om hjälp för dem, Herre. För folket, Herre, och för djuren, Herre. Och åkermarker och allt vad det har förstört, Herre. Ja, vi lägger det i dina händer, Herre. Så jag också lyfta fram den här kinesiske pastorn, Herre. Som har blivit fängslad, Herre. Som har fått 9 års fängelse. En av de församlingar som stod fria i ditt namn, Jesus. En av de församlingar, Herre, som har fått vinna många själar för dig, Herre. Vi ber för den här pastorn och hans familj, Herre. Att du ska ge dem uthållighet och tålamod. Kraft och styrka. Att inte ge upp, utan fortsätta verket, Herre. Att predika evangeliet om dig, Jesus. Men Herre, vi tänker på dem, Herre. Vi tänker på den kamp de lever i den förföljelse som den här kommunistdiktaturen har gett, Herre. Herre, vi ber om nåd, Herre, för de som är troende där. Och också utöver jorden. Alla de kristna som leder idag för namnets skull, Herre. Herre, vi vet att kanske vi också så småningom kommer att få uppleva sådana tider. Men tack att du säger att om vi står fasta så ska vi vinna livets segerkrans. Att vi ska få en krona när vi kommer hem, Herre. Vi prisar dig, Herre. Att det är det livet som är det verkliga livet hemma hos dig, Jesus. Ja, vi lägger allt fortsättningen i dina händer nu. Och Jesus, ingen av mörkrets makter eller krafter ska ha något tillträde till den här gudstjänsten idag. I Jesu Kristi namn. Tack att du, Herre, ska fullborda det du har tänkt i människors hjärtan och liv, Jesus. Vi tackar dig för det. Amen, amen. Vi prisar ditt namn, Herre. Amen, amen. Tack Jesus. Halleluja. Mm. Om söndag. Söndag, ja. Ja, jag kan säga det nu, ja. Vi har ju nästa söndag klockan 16 har vi möte med Henry Holmberg här. Nej, klockan 14:16. Två möten, klockan 14:16 så kommer Henry Holmberg på besök. Du är varmt välkommen. Och kan du inte komma så kan du lyssna på nätet sen. För de som lyssnar också nu ber vi om välsignelse. tackar dig att du vill lyssna och att du vill vara med oss. Jag ska fortsätta lite i det som jag talade om förra gången. Om omvändelse, tro och omvändelse. Och vi kom ju fram till det att man kan avfalla från tron. Även om det inte är något roligt ämne så går vi in på det ändå. Men det finns seger att vinna i namnet Jesus, gör det. Och vi kan väl fortsätta där. Jag hade ju läst från Apostlagärningarna också. Vi började att läsa från Apostlagärningarna, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Det var det ordet. Så det finns en omvändelse för alla människor och att komma till tro på Jesus. Och vi talade om att det fanns ett grekiskt ord som står i Bibeln som heter metanoia. Metanoia. Noia. Och det betyder ångra sig, att man blir ångerfull och att man sörjer över synden i sitt liv. Sörjer över sitt ogudaktiga leverne. Repent heter det på engelska. Repentance. Och det kan också betyda sinnesändring. Och vi sa att det handlar inte om egen förbättring eller egen botgörande handling. För det är inte sann omvändelse. Utan det är den helige ande som överbevisar om otro och synd i våra liv. Och att det är Gud som ger omvändelse också. Och synd, det bottnar i att inte tro på Jesus. Det är egentligen synden när man inte har honom med i livet. Och att komma till en invärtes förvandling som sker i en total överlåtelse och förtröstan på Jesus i allt. Och tro och omvändelse hänger ihop. Och vi kom också in lite på Petrus när han förnekar Jesus. Men han omvände sig. När du har omvänt dig så skulle han predika för bröderna och hjälpa bröderna. Och så talade vi om Simon trollkaren som inte hade ett uppriktigt hjärta i sin omvändelse. Eller om det nu var en omvändelse, det vet vi ju inte. Men det står att han kom till tro och att han lät döpa sig. Men vi kan gå in på det lite mera senare. Och då kan man, fast man har kommit till tro, så kan man. Man kan vara oomvänd fast man säger sig tro på Jesus. Man kan vara oomvänd i sitt hjärta. Man kan vara oomvänd och döpt. Det kan vara en lära, en livsstil, en filosofi eller ett kristet arv som man bara har ärvt och kommit med i församlingen som i en förening. Man kan vara oomvänd och tillhöra en kyrka och en församling, sa vi. Och det står också i Bibeln att man kan avfalla från tron. Och det står då i första Timoteus, det fjärde kapitlet. Ska vi se om vi hittar det. Första Timoteus, det fjärde kapitlet. Får jag läsa här istället. Och vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron. Och hålla sig till villoandar och till onda andars läror, står det. Och det är ju, ser vi ju här då, att man kan avfalla ifrån tron. Och samtidigt så finns det en viss skillnad mellan fall och avfall. I frikyrkorörelsen har man ofta talat om att folk blev avfällingar. Och tyvärr så var det väl inte alla som blev avfällingar. För har man avfallit ifrån tron så är det svårt att komma tillbaka. Men däremot att falla i synd, det gör vi ju. Alla människor då och då. Eller hur? Och, men Hebreerbrevet, också ska vi läsa då, så står det ju om detta som är avfallit. Och det står i Hebreerbrevet, det 6:e kapitlet. Och vi kan läsa ifrån, vers 1 faktiskt. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning, om det dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Och säger författaren här, ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, de är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom de själva på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Ty en åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för, den åken får välsignelse från Gud. Men bär den törnen och tistlar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av, står det. Så är det då fullt möjligt att avfalla från tron. För de som har tagit emot ljuset och fått del av den helige ande. Och det står ju i Bibeln om en synd som inte finns förlåtelse för. Och det är hädelse mot den helige ande. Nu är det nog väldigt allvarligt läge om man kommer dit. Men detta att falla i synd, där finns det förlåtelse. Herren är full av nåd och barmhärtighet och han vill att alla ska bli frälsta. Och därför dröjer han för att vi ska hinna omvända oss. Det läste vi förra gången som står i Petrus, att alla ska få tid att omvända sig, står det. Men det här är ändå ett mycket allvarligt läge och det här vill vi ju inte gärna tala om. I våra församlingar. Men hur allvarligt är det när Jesus kommer om vi inte är beredda? Och vi kan titta lite på Uppenbarelseboken, vad Jesus säger till församlingarna där. För det är ganska intressant. Jag tror att vi läser det vi vill läsa och det vi vill höra i Uppenbarelseboken, det som är härligt. Men vi kan väl titta lite på det andra också, vad det handlar om. Uppenbarelseboken 2 och vers 1. Så läser vi om brevet till Efesus där Jesus talar till församlingen i Efesus genom Johannes uppenbarelse. 2 och 1. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld. Och det är ju Jesus, har vi ju läst tidigare. Jag känner dina gärningar. Ditt arbete och din uthållighet. Och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar. Men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Och har inte tröttnat. Det låter som en ganska stark församling där sanningen bor och där man har Guds kraft och man har gåvan att pröva vad som är äkta och vad som är oäkta. Och man har varit uthållig och uthärdat mycket för Jesu namns skull. Alltså man har fått lida för namnets skull. Och man har inte heller tröttnat. Det låter som en underbar församling i Efesus. Men så står det i vers 4 här. Men det har jag emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Och så säger Jesus. Tänk därför på varifrån du har fallit. De har fallit, den här fantastiska församlingen. Och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Så allvarligt. Det handlar om omvändelse i den kristna församlingen också. Om du inte omvänder dig så ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men så säger Jesus igen, men det berömmer jag dig för att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Så Herren ger uppbyggelse och tro samtidigt som han varnar dem. Och så om vi tittar på vers 13 också, det brevet till Pergamus, så säger Jesus till den församlingen, jag vet var du bor där Satan har sin tron och du håller fast vid mitt namn och du förnekar inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudoffer och bedrev otukt. Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. Omvänd dig därför, annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd. Det är också en församling som har stått emot mycket. Men som har tagit in något i församlingen. En annan lära som inte skulle finnas där. Nikolaiternas lära. Och Bileams lära. Så man ser att det finns ändå en omvändelseprocess i församlingen också. Och om vi tittar på vers 19 också, det är brevet till Thyatira. Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Som har gått i rätt riktning. Men det har jag emot dig. Att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare. Att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden och det som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om det inte omvänder sig från hennes gärningar. Det var också någonting. Det var en annan lära, en annan förkunnelse i församlingen. Och då uppmanar Jesus församlingen att omvända sig. Även om han skriver till församlingens ängel. Alltså som troligtvis är församlingens föreståndare. Så uppmanar han ändå till omvändelse. Och vers 25. Men håll fast vid det ni har till dess jag kommer. Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom ska jag ge makt över folken. Och han ska styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, säger han. Och så vidare. Så håll fast vid det som du har fått. Och jag var inne på förra gången också i Uppenbarelseboken 3. Vi läser där också vers 1-5. Det är brevet till Sardes. Skriv till församlingens ängel i Sardes. Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken. Och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Och håll fast vid det. Det du har tagit emot och hört. Håll fast. Omvänd dig. Och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv. Och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder. Och de ska vandra tillsammans med mig i vita kläder, till det är värdiga. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Och hör nu varför jag säger att man kan avfalla. För här är bevis på det, tycker jag. Och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok. Här står det att våra namn kan bli strykna ut ur livets bok. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder. Vi ska gå med Jesus, med segraren, så att våra namn får stå kvar i livets bok. Jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Amen. Jag säger det inte för att skrämmas, men jag säger det för att så allvarligt är det. Att vi lever i ordet och att vi följer Jesus i det vi har hört och lärt oss. Men då har vi blivit lovade så fantastiskt underbara saker i ordet. Och det står i vers 19 där också. Vi läser det också innan vi går vidare från Uppenbarelseboken i 3:19. Alla som jag älskar, säger Jesus, tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Så är det. Så vi uppmanas oerhört mycket i ordet till omvändelse när man börjar studera det. Och det var det jag gjorde. Men det här med att komma till tro på Jesus och lära känna Jesus, det kräver en livsförvandlande process på insidan. Att man blir verkligen förvandlad. Och jag ska läsa lite ifrån David Wilkerson sen, för han beskriver det mycket bättre än vad jag kan göra. Men jag vill först läsa ifrån Matteus 13 om liknelsen om sådden. För där förklarar Jesus hur det kan bli om inte Guds ord får slå rot i våra hjärtan. Och tron kommer av predikan. Det är därifrån tron kommer. Av Guds ord, av evangeliet, budskapet om Jesus Kristus. Och vi läser ifrån kapitel 13 där i Matteus. Han ger dem, folket, nu en liknelse. Han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och så sa han så här ifrån vers 3 i slutet. En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt, 100-falt och 60-falt, och 30-falt. Hör du som har öron. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade, varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem, ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har ska få, och det är överflöd, men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Jag talar till dem i liknelse eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen och hör med öronen. Eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen, säger jag, är många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser. Men fick inte se det och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och som bär frukt 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och såningsmannen här, står det på ett annat ställe, det är ju Jesus. Det är ju Jesus. Och fienden som kommer, det är djävulen. För han kommer och sår och snappar upp ordet ganska snart. När det inte får rotas i våra hjärtan. Därför att det handlar om hjärtats åker i våra liv. Det handlar om det. Och jag var inne på lite på trollkarlen Simon förra gången. Det står om honom i Apostlagärningarna, det 8:e kapitlet. Och det är ju tragiskt att vi inte vet hur det gick med Simon, trollkarlen. Men det visar också på att det var inte bara Simon, utan det finns många, tror jag, som har, som jag sa förut, man säger att man tror på Jesus och man har låtit döpa sig, men på något sätt så har man inte kommit. Det finns en konsekvens med det hela. Och den ansvaret vilar på människan själv. Vad gör jag med detta? Vill jag omvända mig? Eller tycker jag att det är väl bra om jag bara får det här till mitt liv? Så kommer jag in i himmelen och så är det bra. Men jag kan fortsätta att leva i den gamla världen. Och tjäna den gamla Herren istället för att lägga ner allt för Jesus. Och det står om Filippus också att det fanns i Apostlagärningarna 8 och 9 när Filippus kom till Samaria där och predikade evangeliet. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med en häpnad. Han sa sig vara något stort. Och alla, både små och stora, höll sig till honom och sa, han är den Guds kraft som man kallar den stora kraften. Jag tror att han var liksom lite kändis, och han var lite, vad ska man säga? Ja, han var upphöjd för att han hade kraft i sitt liv, den här mannen. Och jag tror att det är väldigt lätt att växa och bli stor då. Van vid upphöjelse och berömmelse. Men han hade bländat folket med sina trollkonster, står det. Men så står det i vers 12. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de både män och kvinnor. Också Simon kom till tro. Och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Och han blev mycket häpen när han såg de här stora tecknen och undren och kraftgärningarna som skedde genom Filippus. Och så kommer det till det då att Petrus och Johannes kommer dit ner till Samarien och lägger händerna på de som har tagit emot Jesus, budskapet, ordet, får tro, och för att de ska få den helige ande. Och när Simon såg det här, då blev han väldigt attraherad i sitt hjärta. Nu var han trodde på Jesus, han hade låtit döpa sig. Men här hände ju någonting med honom. Om det var pengarna eller makten, eller om det var både och, så säger han: ge också mig denna kraft så att den jag lägger händerna på får den helige ande, säger han i vers 19. Då säger Petrus i vers 20: Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Så det visar på att du kan tro på Jesus. Det står på ett ställe att också de onda andarna tror. Du kan tro på Jesus och du kan låta döpa dig. Men du har inte ett uppriktigt hjärta inför Gud. Och det hade inte den här mannen. Tragiskt nog. Och då säger Petrus: vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Då säger Simon: be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig. Men vi får aldrig någon bekräftelse på att han omvände sig. Vi kan hoppas att han gjorde det. Men det Petrus säger till honom är, och det är det jag menar, du och jag har ett ansvar. Man kan komma fram till förbön gång på gång på gång och vill ha hjälp och hjälp och hjälp. Men om jag inte vill överlåta mig, om inte jag ger hela mitt hjärta till Jesus, då kommer inte den här förvandlingen in i mitt liv. För Petrus säger: vänd dig, säger han till Simon. Vänd dig därför bort. För predikanten kan inte vända dig bort ifrån din synd och ditt liv, ditt gamla jag. Det kan bara du själv göra. Det är vi som behöver vända oss bort ifrån vår ondska. Vänd dig därför bort från din ondska. Och så säger Petrus: och be till Herren, säger han. Kanske ska han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Men då säger Simon: be ni för mig. Hör du? Ja, men be ni för mig. Kanske han ändå inte släppte taget om rikedomen och om makten. Eller gjorde han det? Och vi får aldrig veta det. Men det finns någonting här. Be ni för mig. När Petrus omvände sig ifrån sin förnekelse av Jesus, då var det en mycket stark omvändelse. Han ångrade sig starkt. Och jag skulle faktiskt vilja läsa lite ifrån David Wilkerson, en predikan om omvändelse. Gullbritt, hon myser här när jag säger att jag ska läsa utav David Wilkerson. Ja. För han sa så här i en predikan 1999, David Wilkerson, att pastorer kallar sällan på sina församlingar till att sörja över synd. Och idag så kan vi se det här ännu mer. Det här var 1999. Och det finns ett ställe som man har utgått ifrån. Och det är från Apostlagärningarna 16. Tro på Herren Jesus så ska du bli räddad. Du och din familj. Och det var när Paulus satt i fängelse. Och tro på Herren Jesus, säger han till fångvaktaren, så ska du och din familj bli räddade. Och det är många som har anammat det här. Om du tror på den Jesus så räcker det. Men när vi läser det här stället säger David Wilkerson är det viktigt att komma ihåg att fängelsevakten var på gränsen till att begå självmord. För fängelset skakade ju och han förstod ju, fångvaktaren, att det här är ingen mänsklig kraft. Det här är ju Guds kraft. Han stod med svärdet i hand, redo att ta sitt liv. Alltså den här mannen var redan vid en omvändelsepunkt. På sina knän, skakande och bruten framför apostlarna. Så hans hjärta var egentligen förberett att ta emot Jesus i tro. Han omvände sig där i sin ångest och nöd. Och, men Jesus har ju sagt på så många ställen att man måste omvända sig. Omvänd dig, säger han. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen, säger han. Men han predikade omvändelsens evangelium. Och han säger att Jesus till och med kallade människor till att omvända sig innan han ens kallade dem att tro. Om vi läser i Markus. Jesus kom till Galileen och förkunnade Guds budskap. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Kristus predikade omvänd först och tro. Alltså det hänger ihop. Och så säger han till, jag har inte kommit för att kalla rättfärdig utan syndare. Och så säger han till galileerna som hade råkat ut för svårigheter. Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er ska ni alla mista livet som det är. Och Johannes kom ju före Jesus och predikade omvändelse. Och han predikar att ni måste förbereda er för att möta Messias. Ni kanske känner er upprymda över att han kommer nu, Messias. Men jag ska säga er, era hjärtan är inte förberedda. För ni håller fortfarande fast vid era synder. Det var ungefär det Johannes predikade. På utsidan var de fina och vackra. Men på insidan var det de dödas ben. Och vi har läst förra gången om när Paulus kom till Aten. När han predikade där på Areopagen. Och då säger David Wilkerson. Dessa grekiska intellektuella hade inga problem med att tro på Gud. Faktum är att deras tidsfördriv var att tro. De trodde på många gudar. Först den ene och så den andra. När någon kom och predikade en gud på ett övertygande sätt så trodde de på det. Så de trodde på den här guden som Paulus predikade också. Men att bara tro var ju inte tillräckligt för de hade ju flera gudar vid sidan om. Och Paulus försökte gå till rätta med dem och säger att nej, det är bara en som kan frälsa och det är Jesus. Och det var samma sak med kung Agrippa. Han sa att man måste ångra sig och vända om till Gud. Och utföra sådana gärningar som svarar mot ånger. Men vad betyder det egentligen att omvända sig? En del kristna tror att omvändelse betyder bara att vända om och gå i motsatt riktning. Men Bibeln säger oss att omvändelse är så mycket mer. Alltså att omvända sig det är att vara ångerfull, ledsen, att vilja ändra riktning. Skillnaden i betydelsen vilar här på ordet vilja. Sann omvändelse innefattar en längtan att förändras. Är det inte så? Är det inte så? När vi kom till tro på Jesus så fanns det en vilja. Man blev glad när den helige ande påminde om synden. I livet. För då tänkte man, käre Gud, hur kunde jag vara en sån ond människa? Hur kunde jag göra så? Hur kunde jag handla så illa? Hur kunde jag vara en sån typ av människa? Om man tycker illa om sig själv. Men tack och lov så får man komma till Jesus Och man får omvända sig från detta och ångra sitt gamla liv. Och då får man full upprättelse och förlåtelse. Och Jesus bar alla våra synder, arv och skuld på korset. Men det här också säger David Wilkerson, att bara vara ledsen utgör inte omvändelse. Snarare leder sann sorg till omvändelse. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död, står det i andra Korinthierbrevet, som Paulus säger. Ja. Så säger David Wilkerson, och nu ska jag läsa det här. När jag läser Paulus ord finner jag att jag undersöker min egen tjänst, säger han. Och jag måste fråga mig, har jag förminskat det evangelium som Jesus predikade? Evangeliet om omvändelse. Har jag i själva verket klippt bort kostnaden av att följa Jesus ur min bibel? Har jag sänkt standarden genom att säga åt människor, bara tro och bli frälst? När jag ser på kyrkan idag, eller när jag ser på församlingen idag, säger David Wilkerson 1999. Så undrar jag, säger han. Har vi kristna verkligen en biblisk, gudomlig sorg som belägg för sann omvändelse? Eller leder vi massor av oomvända människor in i en falsk trygghet? Undervisar vi dem felaktigt om att allt Gud kräver av dem är att säga, jag tror på dig Jesus. Hur många möten har du varit i? Hur många kampanjer har du sett på tv? Där stora skaror ska bara räcka upp handen. Tro på Jesus. Tror du på Jesus? Vill du bli frälst? Räck upp handen. Hur många blev förvandlade av det? Undrar jag. Har vi förminskat den genuina övertygelsen om synd? Har vi gått in och erbjudit frälsning till dem som inte har omvänt sig? Det här är allvarligt. Det här är ju precis det vi ser överallt idag. Man säger, man lovar. Nu säger jag inte att människor inte blir frälsta och förvandlade. Men det finns mycket av detta. Man gör det väldigt enkelt för sig. Har vi gått in och erbjudit frälsning till de som inte har omvänt sig? Och som inte har sörjt över sina överträdelser? Har du känt sorg över dina överträdelser? Senast för ett par dagar sedan, så visade den helige ande mig någonting som jag har gått och trott fel i hela mitt liv. Han visade min skuld. Min synd. Och jag har skylt på andra. För det är lätt att göra det. Det var bara några dagar sedan. Något som hände mig som liten flicka. Eller ung flicka ska jag säga. När jag föll i synd. Och så har jag liksom förnekat det och anklagat andra. Hur de har burit sig åt och hur de har varit. Det här är livets omvändelseprocess. Att vi ständigt får göra det. Det är väl underbart att Herren pekar på det. De som inte har sörjt över sina överträdelser. Som inte har sett den oerhörda syndfullheten i sina synder. Som bara har sökt tron så att de kunde gömma sin åtrå bakom den. Och så säger han här, David Wilkerson, vi hör ständigt dessa hemska överdrifter om antal människor som kommer till Jesus genom olika organisationer, genom olika metoder. Idag är väl församlingarna experter på olika metoder för att vinna människor eller för att nå dem. Kristna rapporterar att tjogtals blir frälsta när de predikar i fängelse, på skolor, friluftsmöten. De säger alla där gav sitt hjärta till Jesus. När jag slutade predika kom alla fram för frälsning. Nej, det är en tragisk överdrift, säger David Wilkerson. Han borde väl veta, som har bott, bodde i New York mitt i gettorna gick han ensam. Denna lilla spinkige man gick bland de värsta kriminella gängen. För ofta är det som händer att alla bara upprepar en bön. Hör du det? Hur många har upprepat en frälsningsbön? Och så tror man att man är frälst när man går därifrån. Vilket bedrägeri. De bara ber det de blir tillsagda att be. Och få av dem fattar vad de säger. Sedan går de flesta tillbaka till sitt hedniska liv, säger David Wilkerson. Han vet av erfarenhet. För en sann omvändelse. Det sker ju inte genom att be en bön efter någon annan. Eller hur? Det är ju hjärtat. Det är hjärtat som räknas. Dessa människor upplever aldrig ett djupare verk av den helige ande. Som ett resultat omvänder de sig aldrig. De sörjer aldrig över sina synder och tror aldrig riktigt. Tragiskt nog så har vi erbjudit dem något som Jesus själv aldrig erbjöd. Frälsning utan omvändelse. Jesus predikade aldrig frälsning utan omvändelse. Och det gjorde ju inte apostlarna heller. Det var väl det han... Vad heter han? Frälsningsarméns William Booth såg i den här tiden som låg framför att det skulle bli frälsning utan omvändelse. Jag tror att församlingen har tagit bort känslan av överbevisning. Tänk på det, säger David Wilkerson. Du ser sällan några tårar på kinderna hos de som blir frälsta mera. Naturligtvis vet jag att tårarna inte frälser någon. Men Gud har skapat oss människor med verkliga känslor. Och varje syndare på väg till helvetet som har blivit berörd av den helige ande känner naturligt en djup sorg över vilket sätt på han har bedrövat Herren. Är man på väg till helvetet och får möta Jesus och se synden i sitt eget liv, då gråter man. Då gråter man. Man faller ner på knä och ber om frälsning och nåd. Och Petrus, skriver han här då, kände just den här gudomliga sorgen. När han förnekade att han kände Jesus. Plötsligt översköljdes han av minnena av vad Jesus hade sagt till honom. Han hade ju sagt att, till Petrus att innan tuppen gal så ska du tre gånger ha förnekat mig. Han brast i gråt, står det. Och när Petrus mindes dessa ord överfölls han av känslor. Och plötsligt fann han sig springande genom Jerusalem. Gråtande, jag har förrått Herren. Älskade, vi kan inte arbeta upp den sortens omvändelse i vårt eget kött. Bara den helige ande kan uppenbara för oss. Liksom för Petrus, att vi också har sårat vår älskade frälsare. Och den uppenbarelsen borde fylla oss med djup sorg. Och David Wilkerson läste mycket den gamla tidens 1600-1700-talets predikanter. Som predikade på den tiden. Och det de predikade och det de stod fast vid, det var ofta att plöja djupt på djupet. De trodde inte de kunde så sann trosäd innan marken i deras åhörars hjärtan hade blivit plöjd på djupet. Så de ville försäkra sig om att predikningarna gick på djupet. För att de skulle producera på sikt starka, mogna, trogna, kristna. Idag emellertid är den mesta förkunnelsen såning utan plöjning. Jag hör väldigt få predikanter numera som går under ytan. Plöjning på djupet vänder sig inte bara mot syndens sjuka. Den gräver sig också ner till själva orsaken för sjukdomen. Mycket av förkunnelsen vi hör idag fokuserar på botemedlet medan den ignorerar sjukdomen. Den erbjuder ett recept men inte operation. Sorgligt nog så får vi människor att tro att de blivit botade från synden, fast de inte ens visste att de varit sjuka. Vi sätter rättfärdighetens klädnad på dem, fast de inte ens visste att de var nakna. Vi uppmanar dem att lita på Kristus när de inte ens vet vad de behöver lita på honom. Dessa människor tänker, det kan inte skada att lägga Jesus till mitt liv. Ja, det finns mycket sanningar i David Wilkersons undervisning. Och det här är så sant. Och det är så riktigt, och det här vi har läst om församlingen i Efesos också. Att den församlingen som var så brinnande samtidigt hade sådant i församlingen som man behövde omvända sig ifrån. Mm. Ja, det finns mycket att säga om detta. Men Herren har lovat att om vi håller ut och vi står fasta och vi omvänder oss, så ska vi en dag få uppleva det som Bibeln talar om för den troende. Tro och omvändelse hänger ihop. Och jag är rädd att många aldrig har omvänt sig. Jag är rädd för det. Och jag tror att det kan vara så. Att det finns många som har bara vuxit in i det här. Eller som tror sig. Och de brottas livet igenom. De brottas. De kommer liksom aldrig förbi det här. Och jag måste säga att jag har mött många gånger också människor som gång på gång kommer. Och man kommer aldrig igenom. Och det är så sorgligt. Och till slut tänker man, gode Gud, vad ska jag göra? Jag har bett så många gånger med de här människorna. Och vad ska jag göra för att de ska få komma igenom? Man möter ju sådana människor. I tjänst för Gud gör man det. Och man önskar så att man bara kunde få se den här livsförvandlingen. Det här som kommer ifrån insidan. Att man kommer gång på gång på gång. Och man har aldrig fått den här upplevelsen. Men jag tror att det handlar om det. Jag har ett eget ansvar. Jag måste vilja också. Vill jag möta Jesus? Vill jag ge honom hela mitt liv? Vill jag omvända mig? Och vill jag se att det som har varit tidigare i mitt liv, det är någonting som jag sörjer över. Då finns Herren där. Då finns han där och helar och upprättar. Det är väl så att många vill gärna ha det här. Och man tror och man förstår inte själv vad man sysslar med. Men när det kommer till förändring så vill man inte göra en förändring. Man vill ha kvar det där. Det där, det kanske är pengar, det kanske är makt som det var för Simon trollkaren. Det kanske är andra saker i livet som jag inte vill släppa taget om. Och då blir det inte den här övertygelsen och den här försoningen och friden i mitt liv som jag kan få i omvändelseprocessen. Jag tror många kämpar med det. Och jag måste säga, det är också pastorers och förkunnares fel att det är så här. Därför att man har ju inte på många ställen förkunnat omvändelse. En gång hade vi en ung kille som kom fram till förbön här i den här församlingen. Som hade vuxit upp i en församling. Hans pappa var pastor. Och jag talade på ett enkelt sätt om omvändelse. Kanske inte lika ingående som jag gjorde nu. Då grät han. Tårarna rann ner för hans kind. Han kom fram i slutet av mötet. Sa, jag har aldrig hört om omvändelse förut, sa han. Va? Sa jag. Och hans pappa var pastor, varit med i församling hela sitt liv. En ung man. Jag har aldrig hört om det, sa han. Det har vi gjort det så lätt när vi säger liksom tro på Herren Jesus så blir du frälst. Räck upp handen. Det är så lätt. Och visst kan man bli frälst. Men det är ju bara Herren som ser hjärtat. Vad vi har i våra hjärtan. Jag såg i första Samuels bok, det 16 kapitlet, skrev jag upp. Så står det faktiskt om när David smörjs till kung där. Det var Samuel som skulle leta reda på kungen. Vem han nu var. Herren hade sagt att han skulle gå till Betlehem. Och det var Isai och hans söner. Och då står det i det 16 kapitlet och vers 7 i första Samuelsboken. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt. Ty jag har förkastat honom. Det var den första som kom fram, Eliab. Mm. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Och det gör han alltid. Tack och lov. Han ser inte till det yttre. Han ser till ditt och mitt hjärta. Tack och lov. Och han vet vad vi känner. Han vet vad vi tänker. När vi ångrar oss, då ser han det. Men det står också att vi ska bekänna med vår mun. Och tro på Herren Jesus. Men Herren ser till hjärtat. Ja, se till att ni inte avfaller utan att vi håller oss på den rätta vägen. Och att vi är på väg hem. Och att vi varje dag är beredda att möta Jesus. För vi vet ändå inte vilken dag det blir. För var och en människa har sin tid här på jorden. Och vi vet inte. Paulus säger på i Galaterbrevet, jag är förvånad, säger han. Ska vi se på det också? Galaterbrevet, kan hitta det. Galaterbrevet, ska vi se. 1:6, tror jag så. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikar evangelium för er i strid men vad vi har predikat, säger Paulus, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt, säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Tänk på det, vad du tog emot när du blev frälst. Tänk på vad du tog emot. Håll fast vid det. Håll fast vid det. Paulus säger det. Jag är förvånad, säger han. Och i det 3 kapitlet, vers 1, så säger han till galaterna. Ni dåraktiga galater, vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? Endast det vill jag veta, tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga, ni som började i anden, skall ni nu sluta i köttet? Ja, så kan det gå. Så kan det gå. De hade tagit emot. De hade börjat i anden, men sluta i köttet. Kunde ha gjort i alla fall. Han säger det till dem. Vad viktigt är att vi vakar över Guds ord. Att vi vakar över det. Och har du bara bett frälsningsbönen på något möte och inte har mött Jesus i ditt hjärta, då är det dags att böja sig på allvar och omvända sig. Det viktiga är i omvändelseprocessen att jag lämnar det gamla. Det är det viktigaste utav alltihop. Att jag är villig att göra det, att jag har en vilja, att jag vill leva med Jesus, gå med Jesus, vill vara lydig honom, älska honom. Han fostrar oss. Han gör det. Han fostrar oss livet igenom, tack och lov. Så gör han det. Annars kan det ju bli som det står i Hebreerbrevet. Och det är ju så sorgligt, det som vi läste förut. Att man kan avfalla ifrån honom. Förhärdat hjärta. Ett förhärdat hjärta är svårt att komma tillbaka till Jesus med. Då har man förnekat Jesus, man har förnekat tron, man har förnekat allt vad Herren står för. Man har förnekat honom själv. Ja. Men vi vet vad Guds ord säger. Vi har hört det nu när vi har läst i Uppenbarelseboken. Att om vi håller ut, då ska vi få kronan. Ja. Och det är kanske inte det bästa. Men om vi håller ut ska vi få möta Jesus. Och få leva med honom. Och då får vi lämna denna syndiga världen. Som är så full av synd. Och mörker. Men Guds rike är ljus och kraft och glädje och frihet i den heliga ande. Amen. Amen. Ja. Får se om det blir något mer på det här ämnet. Men David Wilkersons predikan där är fantastiskt bra. Den finns faktiskt på svenska på nätet. Du vill läsa hela. Den heter Vad har hänt med omvändelsen? Ja, vad har hänt med omvändelsen? Låt oss gå tillbaka till den första kärleken i Jesus. Låt oss vända tillbaka till vår skapare, vår Herre Gud och Konung. Och låt oss vandra i lydnad i ordet. Och det går att göra det, inte i egen kraft, men i den heliga ande. För vi ska veta att han bor i oss. Vi går inte ensamma. Han går med oss. Amen. 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 Ska vi sjunga någonting tillsammans eller? I avslutningen av vårt möte. Nu blev det inget piano idag. Det var lite motstånd på flera fronter idag. Men att vi vet vem som har makten, segraren. Amen.